så ska jag först läsa evangelietexten för dagen från Matteus 4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: om du är Guds son, befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Amen.
Som sagt, fastetiden ses som en prövningstid och förberedelse för kommande prövningar. Och sätter man in den här berättelsen om Jesu frestelse i det här perspektivet, så går den berättelsen på tvärs med föreställningar om att det kristna livet skulle kunna levas utan prövningar och att man med rätt tro skulle kunna undvika prövningar. Inte ens Jesus undkom eller undvek prövningar och motgångar. Och nu vill jag närma mig den här texten. Vad säger den om Jesu frestelse eller prövning? Och vad säger den oss? Det första måste vi konstatera att den här prövningen var verklig och oundviklig. Prövningar hör till det mänskliga livets förutsättningar. En människa kan råka ut för alla slags prövningar och motgångar. Lidandet är inte enda formen för prövning. Andra slags förluster och motgångar prövar också människan i hennes tillit och trygghet. Den ene råkar ut för sjukdom, den andra för sociala förluster, åter den tredje för ekonomiska och materiella brister eller förluster. Den ena förlusten eller bristen kan kännas lika svår och prövande som den andra. Men en sak är alldeles säker. Ingen människa verkar komma undan. Även om somliga tycks leva med grönt ljus väldigt länge i livet. Somliga försöker möta prövningar i form av förnekelse. Som om prövningar vore illusioner eller fiktioner. Det finns till och med religioner som går ut på det. Som råder människor att bemöta lidandet på sånt sätt. Under min tid som pastor i Sarum på 90-talet så lärde jag känna en yngre pastor här i Göteborg. Och vi blev nära vänner och talade också riktigt personligt med varandra. Och vid ett tillfälle så sa han de här orden: vet du, jag har lovat för mycket som pastor. Jag har lovat ett liv i framgång och utan lidanden. Men nu vet jag att jag har lovat för mycket. I fallet Jesus så framstår hans prövning i öknen inte som en illusion, utan högst påtaglig och verklig. Han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter. Det är därifrån vi har fastetiden. Och om han var en verklig människa hade det haft påtagliga effekter och verkningar. Texten säger lakoniskt: till slut blev han hungrig. Tacka för det. Det kunde också ha stått: han kände sig svag och matt. Det vet du som försökt fasta någon dag eller kanske till och med en vecka. Han var törstig. Det märkliga är att han faktiskt stod på benen. Det är ju det själva undret. Kanske hade han fått ett alldeles särskilt adrenalinpåslag. Vad vet jag? En sak i varje fall alldeles säker: han var illa utsatt. Och utan en förändring så skulle han faktiskt gått under. Det finns ingenting i den här texten som säger att Gud ville att han skulle förneka prövningens existens och bara gå vidare. Låtsas som ingenting. Inte heller framställs han helt och hållet som udda och unik i sin prövning. På en punkt var han udda, och det ska komma tillbaka till. Tvärtom så framställer ju Hebreerbrevet mot bakgrund av den här berättelsen följande: vi har inte en överste präst som var oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Han prövades som vi och levde ett liv som vi fått leva och under våra villkor. Han upplevde inte bara livets glädje eller framgångar, utan dess smärta och svaghet. Vi är inte ensamma i våra prövningar och lidanden. Vår Herre Jesus Kristus är med oss. Han vet vad det är att vara människa. Och hos Gud finns en människa som prövats som vi. Prövningen har två sidor. I inledningen till den här berättelsen så sägs det så här att Jesus fördes ut i öknen av anden för att utsättas på prov av djävulen. Hörde två aktörer, anden och djävulen. Både Gud och djävulen var inblandade i prövningen av Jesus, men inte med samma avsikter. Det grekiska ordet som vi översätter med sätta på prov eller pröva kan faktiskt ha två avsikter med tanken på, två innebörder med tanke på avsikt. Avsikten kan vara negativ, pröva för att sätta på prov i avsikt att få någon på fall. Det kallar vi vanligen frestelse. Det var djävulens avsikt. Att få honom på fall. Men prövningen kan också ha avsikten att vara positiv. Det vill säga sätta på prov för att bevisa äktheten hos någon eller något. I första Petrusbrevet så står det i första kapitlet också med tanke på vad som hände Jesus, så står det så här: därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris och härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Här görs jämförelse mellan guldet och människans prov. Guld prövas i eld för att bevisa dess äkthet. Det oäkta brinner upp i prövningarna, men det äkta består. Och sådan är Guds avsikt med prövningarna som vi utsätts för. Han tillåter dem i avsikt att vår tro och identitet ska stärkas och bli tydlig. Anden förde inte ut Jesus i öknen för att få honom på fall, utan för att stärka hans identitet som Guds son. Men djävulen hade en annan avsikt. Två gånger så inleder djävulen sina prövningar med de här orden: om du är Guds son. Han ifrågasätter alltså Jesu identitet som Guds son och har för avsikt att få honom att tvivla just på det. Och Jesu frestelse motsvarar den frestelse som Guds folk eller Guds son i öknen en gång var med om i ökenvandringen. Men till skillnad från deras prövning eller frestelse så bestod Jesus provet. I så mått är han unik. Han höll fast. Djävulens angrepp, Guds motståndares angrepp, undkommer vi inte. Men Gud låter oss inte prövas över vår förmåga. Era prövningar, säger Paulus, har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kan komma igenom den. Har jag sagt det tydligt nu? Gud tillåter visserligen prövningar, men det är inte ett utslag av underkännande, ett ifrågasättande, ett misstro mot oss. Tvärtom, han vill stärka dig och mig som Guds barn. Djävulen däremot, Guds motståndare däremot, försöker få oss på fall och tro att Gud har tagit sin hand ifrån oss. Han vill att vi ska tvivla på Guds omsorg. Han vill att vi ska ställa oss frågan: vad ont har jag gjort för att jag ska prövas på detta vis? Och hur vanligt är det inte att vi tänker så i motgångar? Jesus prövades trefaldigt. Upprepningen är djävulens utmattningstaktik. För oss kan det vara så. Det går bra en gång att stå ut, men inte nästa. I Jesu fall så prövades han i att göra bröd av stenar, att hoppa ner från tempelmuren och till slut falla ner och tillbe djävulen för att få makt över alla riken i världen. Jesus frestades att använda sin övernaturliga kraft för egna behov. Att vinna skaror och efterföljare genom mirakel eller magi. Och slutligen kompromissa med Satan för för att vinna makt och ära. Det här som Jesus är med om handlar djupast sett om att han prövas i sin kärlek till Gud. Ni vet att den judiska trosbekännelsen som finns i femte Mosebok lyder: Hör Israel, Herren vår Gud är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och med all din kraft. Och det är just på dessa tre punkter som Jesus prövades. Han prövades om han ville älska Gud av hela sitt hjärta, om han ville älska Gud av hela sin själ ända in till döden, om han ville älska Gud med all sin kraft och makt och sina resurser. Djävulen prövade honom där, men Jesus sa nej. Han höll ut och fortsatte att lita på Gud. Prövningens grundfråga var egentligen om Jesus i sin svaghet ändå ville behålla tilliten till Gud och vara honom trogen, eller om han skulle ta saken i egna händer och bara lita på sig själv, göra bröd av stenar, göra ett magiskt trick från tempelmuren, stiga upp på berget och ta makt över världen. Men med hjälp av skriften så förblev han underordnad Gud och lät Gud fortfarande ha kontrollen över hans liv. Som den unike Guds sonen underordnade han sig Gud med hjälp av skriften i lydnad. Det är lätt att tro att vi själva kan ta kontrollen över våra liv och göra oss oberoende av Gud, inte minst i ett sådant välordnat samhälle som vårt. Särskilt när livet går på räls. Men livet går inte bara med grön våg, vänner. Det kommer också rött ljus då och då. Vi blir stoppade i vår framfart och tvingas tänka efter. Vad är viktigast i livet? Vad litar vi ytterst på? Guds avsikt med prövningarna som han tillåter är inte få oss ur balans, utan snarare få oss på banan igen. Som Guds barn som litar på honom och trots motgångarna håller fast vid honom och inte söker sin egen väg. Det kan tolkas så eller tycka så att kristendomen inte vill medverka till självständiga och trygga människor, utan till förtryckta människor som är osäkra. Men det är inte den gudomliga avsikten. Vad Gud vill är att uppmärksamma oss på en grundfråga. Vem litar du på? Vilken är din grundtrygghet? Gud vill inte att vi likt Israel ska förlora hoppet och bli fast i öknen, utan att vi i förtröstan och tillit trots livets gestaltning går vidare. I den här predikan har jag egentligen ställt oss inför två gudsbilder. Mellan en Gud som skyddar oss från varje prövning, från varje motgång och lidande. Och vad det är den här unge pastorn sa: jag har lovat för mycket. Och en Gud som visserligen tillåter prövningar, men som är med oss i prövningarna och ger oss kraft att hålla ut. Det är faktiskt ett val mellan två olika universum. Ett där olyckor inte borde komma att ske. Och där troende i varje fall borde komma undan. Och ett där det sker, men där Gud är med oss. Vi går alltså balansgång mellan att lova för mycket och lova för lite. Jag vill inte lova för lite i betydelsen att Gud inte alls bryr sig, men inte heller för mycket, som om Gud lovat oss att leva i en skyddad verkstad. Jag växte upp i en familj som drabbades av betydande motgångar när jag var barn. Och under den tiden så hörde jag min mor ofta sättas vid pianot och sjunga olika sånger, och inte minst en gammal sång av Fanny Crosby, i vilken Fanny Crosby bekänner sig till en Gud som inte lovar för mycket men håller det han lovat. Hör sången. Hela vägen går han med mig. Vad kan jag önska mer? Kan jag tvivla på hans godhet när jag hans ledning ser? Himmelsk frid, gudomlig trygghet, ut i honom har min själ. Ty jag vet, vad än mig möter, gör dock Jesus allting väl. Hela vägen går han med mig, hjälper mig och ger sitt stöd. Ger mig kraft i varje prövning, mättar mig med livets bröd. Och om hjärtat skulle törsta, vägen kännas tung och lång, glädjekällor då ur klippan springer fram som förr en gång. Hela vägen går han med mig. Vilken kärlek, hög och rik. Och till sist en evig vila ger han mig i himmelrik, när jag där fri förklarad inför honom får falla ned, skall med glädje jag minnas, hela vägen gick han med. Min predikan har gått förbi en och annan. Du är inte i prövningen. Men det finns också en och annan, kanske någon särskilt i den här gudstjänsten, som just är i prövningen. Hela vägen går han med dig. Låt oss bedja. Jag tackar dig, himmelske Fader, för att din son Jesus Kristus inte gav upp, inte föll. Det är oerhört. Tänk om din son hade fallit. Var hade vi varit då? Vad hade vi vetat? Vilken frälsning hade vi kunnat lita till? Nu stod han fast. Inte bara i de tre frestelserna, utan livet igenom, ända in i döden. Tack Jesus för att du höll ut. Tack Jesus för att du höll fast. Tack Jesus för att du går med i våra prövningar. Tack Jesus för att du vill hjälpa oss idag i vår kamp. Amen.